Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Nu kör vi avsnitt nummer 15 utav Champagnepodden. Den här veckan är vi faktiskt sponsrade utav Mr. French som ligger nere på Skeppsbron. Jag brukar vara nere och hjälpa till vid lite fester på Mr. French. De gör ju faktiskt inte bara de grymmaste festerna utan de har en riktigt bra restaurang. Jag kan även rekommendera deras brunch som är riktigt grym. Väldigt skaldjursinspirerad men också grillat. Det finns allt möjligt. Om ni vill vara säkra på att få plats så bokar ni bord och ni hittar all information då på mrfrench.se. Den här veckan så har jag en återkommande gäst första gången och det känns jätteroligt. Vi kör ett Björnes magasinavsnitt fast för vuxna. Så att då självklart en intervju med Björnstjärne Antonsson och jag ska få äran att komma hem till honom på Primusgatan för att göra den här intervjun då. Så att vi kopplar in Björne. Hur mår du?
Jättebra. Det är första semesterveckan så att ja men det här är toppen. Började med Gröna Lund igår och poddinspelning idag. Det är kanon.
Härligt. Hur länge ska du ha semester?
Jobbar man som jag gör så blir det ju liksom det är svårt att säga. Det är sällan sammanhängande utan det blir lite ledigheter hit och dit, men ja, ganska lugnt tempo en månad i alla fall.
Ja, är det några planer liksom för...
Ja, men lite sådär. I år blir det bara att vara hemma i Sverige, för jag gillar verkligen Sverige. Sen är jag alltid lite dodgy med väder och sådär. Men jag börjar faktiskt med Göteborg, med Business and Pleasure. Jag kör ett champagnespel hos Robert Maglia. Han har en fantastisk italiensk krog som heter Enoteca Maglia och precis öppnat en vinbar som heter Vini e Licori. Så där kör vi ett sjukt bubbelgästspel och lite skön soulmusik på söndag.
Lite schizofrent då med en italiensk restaurang som kör en...
Ja, men folk kommer dit för att han har jävligt schyssta viner. Ja. Det är verkligen det man kommer dit för. Sen är Robban en jävligt skön kompis där, så då har vi pratat om det här länge, att försöka få till det. Och av en händelse så spelar ju rätt lag spelar ju sin första match efter sommaruppehållet, så att det blir lite sånt och lite Liseberg och lite... Ja, bra check.
Har
lite
du missat sånt. Någon hemmamatch i år för Hammarby då?
Nej.
Nej? Jag tänkte, vi har ju spelat in en podd tidigare och då fick du berätta lite grann kort om dig själv, eller vi gick in kanske lite mer. Men kan inte du berätta bara lite kort om vem du är och vad du gör för lyssnare som kanske inte har hört första avsnittet?
Som sagt, jobbar med champagne, är utbildad som sommelier, gick en av de första kullarna som gick fulla 3 åren upp i Grythyttan på 90-talet. Och efter det jobbade framförallt då i Stockholm, var chefsommelier i F12-gruppen hos Melker Andersson. Var med och satte Vasseggen på kartan, kan man säga. Vasseggen var ju lite den här unga utmanaren till de traditionella restaurangerna. Vi var älskade liksom av gourmet och liksom den typen av guider. Så att det var en väldigt dynamisk och häftig tid med häftig cocktailbar som verkligen var on top of the world. Och köket var briljant. Vi var väldigt eklektiska vad det gällde drycker och såna saker. Så att det är lite kul att se den här utvecklingen faktiskt som Restaurang Sverige har tagit. Och framförallt det här med, ja, men det är så många frågar mig, så här, var ska man gå och käka? Ja, vart ska man inte gå och äta, kan man nästan säga. Det är så mycket små balla krogar, häftiga inriktningar, man vågar ta ut svängarna. Mm. Det är mycket kaxiga vinlistor, på gott och ont, givetvis. Mm. Det är lite dodgy det här, om jag får flika in det med. Ja, men de nya sommelierna är väldigt mycket inne på att det ska vara småskaligt och det ska vara absolut vara biodynamiskt och naturviner och såna här grejer. Men i slutändan är det så här att folk är inte dumma i huvudet. Är produkten, spelar ingen roll hur du har gjort produkten, är den inte bra så håller den inte måttet. Och det skiter folk i. Lite så har det blivit, att man bygger vinlistor för sitt eget ego. Och det är inte helt hundra med tanke på vem som faktiskt betalar för produkten. Det är klart att det är fine om det finns sådana specialiserade ställen. Men det blir en liten klick som faktiskt instagrammar de konstigaste grejerna och tittar vad vi håller på med. Det blir lite klubben för inbördes beundran, och den är lite knepig faktiskt om man ska driva en kommersiell verksamhet som det faktiskt går ut på om man har en krog.
Och jag har ju fått äran att jobba lite med dig också på Brasserie Makalös och Hotell Kungsträdgården.
Just det.
Är du nöjd med vad ska man säga, försommaren? För nu är det ju stängt.
Ja, så är det ju. Vi visste ju lite när vi öppnade också att årstiden var lite emot oss. Det ligger ju inne i ett hus med ett glastak. Det blir ju nästan som ett växthus, och det blir lite för varmt och lite för ljust. Och det är så. Stockholmaren blir ju galen när värmen kommer, man ska sitta ute. Ja. Så att det hade vi liksom i beräkningen. Så att vi småputtrade under våren, stängde ihop här i början på juni, och vi kommer tillbaka i mitten på augusti. Mm. Så att vi känner ju att september till april, det är ju våran tid. Ja. När folk vill kokona och krypa in inomhus igen. Då jäklar, så står vi där redo.
Är det nya planer för champagnebaren?
Det finns massa planer.
Det finns
massa planer. Ja. Det är det man använder de här sommarmånaderna till att skruva.
Ja,
då, det kommer vara en dynamisk häftig. Vi jobbar på jättemycket häftiga provningar. Det kommer att bli lite olika champagnegästspel i olika versioner. Producenter som kommer till baren. Det kommer att vara förmodligen ett par stycken champagne makers dinners och lite liknande grejer. Så vi har mycket, mycket i pipeline.
Kul.
Det kommer bli en spännande höst och vinter.
Kul. Jag tänkte, innan vi pratar för mycket, det här ska vara ett frågeavsnitt. Lite Björnes magasin, Fråga Björne. Och jag frågade dig förra gången ifall du ville komma tillbaka, och då sa du ja, men om du tar med blinda flaskor, och det har jag gjort idag. Så jag tänkte att vi börjar med champagne nummer ett.
Ja, men det här är ju schysst, just varför blindprovning är så jäkla bra. Det är ju det att du ser ingenting annat än, och nu i det här fallet då, så ser man buteljformen givetvis, som man hör att det puffar. Men du har ju tagit bort hela folietoppen, det är smart också. Ja. Det här är ju inte liksom någonting som man gör för att visa sig på styva linan och liksom sätta folk på plats om man sitter från ditt håll och kommer med den blinda flaskan, utan det är ju verkligen att helt förutsättningslöst prova vinet utifrån det, och det är det mest ultimata sättet. Och sen är det ett sätt också att vara lite på tårna själv sådär, att använda sin metodik och faktiskt känna på de olika karaktärerna, för det är så att tyvärr att man är lite, man har mycket förutfattade meningar. Det kan vara liksom, det är lite populärt återigen då i sommelierkretsar att stora hus, det ska man inte riktigt tycka om, det måste vara odlare idag. Det är också en sån här liten fjantig grej. Spelar ingen roll om det är hus eller odlare, båda måste få samma ärliga chans. Eller för den delen ett bra kooperativ även där.
Mm.
Och det är oftast att man har en liten tilltro också, att vissa märken ska man bara gilla. Jag kan säga så här, vi gjorde en superprovning, jag och Rickard här. Vi har en jättestor provning, började alltid som en Valborg provning, men nu brukar det ligga runt 1 juni.
Är det en vit Valborg som man kan läsa om?
Ja, den heter vit Valborg från början, precis. Och nu är det sjunde versionen vi gjorde, och det är alltid ett tema som bara Rickard känner till. Så den här gången var det non-vintage champagne. Vi provade 102 non-vintage champagner.
Oj.
Blint. Oerhört bra. För det gör också att, exempelvis det som var så intressant.
Mm.
Rickard lyckades inte ens pricka Bollinger Special Cuvée i blindprovningen.
Nej.
Och då tycker man, det är den mest framträdande husstilen av alla i den här kraftiga skolan. Mm. Bollinger är inte det längre.
Nej, den har förändrats lite grann.
Bollinger sen 1990 har blivit från röda äpplen och hasselnötig, har blivit vit persika och liksom mer lättare i sin nötighet.
Mm.
Vilket gör att, och hela tesen för provningen, så, och den här var ju rätt uppbackad då av många stora hus, att Många själva säger, oh, hur är det här med husstilarna? Är de så framträdande längre? Idag gör man så jävla tekniskt skolad bra standardchampagne. Mm. Men stilarna flyter ihop. Mm. Så att det blir lite opersonligt.
Det är lite som politiken.
Där var det on the nail. Väldigt mycket så. Otroligt spännande och jävligt trist samtidigt.
Ja.
Men det gjorde ju också då att det dök upp några jävla bra utmanare. Det var skitkul att se faktiskt.
Mm. Kul. Kommer du ihåg vilka som var topp tre i betygsskalan?
Det ska jag ju kunna som rinnande vatten. Som tur är så har vi ju det här lilla manuset. Det var ju 102 stycken som jag sa som vi provade. Sen är det en sak vad den officiella storyn kommer att kommuniceras och vad jag själv satte så att säga. Men vi kan ju säga så här. Celos VO kom med. Och det, om man ska handen på hjärtat, det är ju inte en standardchampagne.
Nej.
Per se. Så att, men om vi tittar på de som verkligen då kom med. En som på senare åren faktiskt har gått under radarn, som många har missat. Det är Piper Heidsieck Essentiel.
Mm.
Det är alltså den vanliga brytten med extra lagring.
Okay.
Den var vansinnigt bra.
Lite som Lanson Extra Age då?
Exakt, samma tänk. Precis, exakt samma tänk. Cool. Sen Henriot Blanc de Blanc non Vintage. Vansinnigt bra.
Cool.
Givetvis Charles Heidsieck Brut Reserve.
Mm.
Kom trea. Pommery Apanage, samma sak där. Standard Pommery med extra lagring. Skitbra. Och Louis Röder Brut Premier.
Mm.
Så att,
cool.
Ja, det var, så inga odlare så långt ögat kunde nå. Och det blir lite så när man tittar på den kategorin av viner faktiskt. För odlarchampagnerna släpps oftast lite tidigare. De kan vara jättebra faktiskt i sin kategori. Men det blir lite dött race i en sån här sättning faktiskt. Där husen har en extra växel någonstans. Ja. Och framförallt när du provar blint. Det var jäkligt intressant.
Vi kan egentligen ta första frågan här medan du också sitter och känner vad det är för... någonting du har fått i glaset. Hur känner man bäst igen en Blanc de Blanc eller en Blanc de Noir? Alltså, någonting som antingen 100% Chardonnay då, eller kan vara en blandning mellan Pinot Noir, Pinot Meunier eller 100% Pinot Meunier eller Pinot Noir.
Först och främst, om vi tar då Blanc de Blancen. För mig finns det alltid två spår i alla champagner. Det finns alltid äpple och det finns citrus i någon form. Och framförallt då för att differentiera Blanc de Blancen från Blanc de Noiren så skulle jag säga att äppeltonen i en Blanc de Blanc är allt som oftast Granny Smith-äpple. Hög, bra, extremt frisk, fin syra. Citrustonen är oftast i ung version lite lime-präglad. Nummer två kan vara en liten ton av liksom, citron. Drar vi då till Blanc de Noiren, ja men då är inte äppeltonen längre Granny Smith, utan du får mer röda vinter, oxiderade vinteräpplen, liksom den rikedomen i äppligheten. Citrustonen är inte den hårda limeiga, utan här går det snarare liksom mer mot mogen citrus, framförallt grapefrukt. Och framförallt är den odlar Blanc de Noir, ja då har du liksom blodgrapefrukt med den här lilla bäskan i finish, nästan ett litet tanninstick liksom. Där ser jag ofta liksom att de här delar upp sig.
Mm.
Och det här skiter ju så givetvis då när man har blends.
Ja.
Då blir det något annat man får gå på. Att någon sorts huvudspår sådär.
Och champagne som vi har i glasen nu då?
Ja, men det är snyggt. Ljus, härlig, härliga, fantastiska bubblor. Bra fräschör. Lite så här vit blommighet i den så här apple blossom. Också som jag var inne på. Jättefin grön äppelton. Och direkt, man tänker då, är det här Blanc de Blanc? I munnen. Exemplarisk mousse. Ganska ung och aggressiv. Väldigt, väldigt bra skjuts i mosen. Jättebra serveringstemperatur för övrigt.
Mm.
Dragit upp den lite från kylspis. Du hade väl de här i bilen på vägen in?
Eller? Ja, jag la dem en stund i frysen innan jag drog.
Ja, men jättebra. Mm. Det är jätteviktigt att laborera korrekt med temperaturer. Den här är riktigt bra.
Mm.
Som sa, bra, det gör ju att den här friskheten är riktigt snygg. Bra skjuts i mosen. Härlig syra. Ja, det drar ju mot det här grönäppliga, det är bland och bland karaktär all the way, så att absolut är det. Antingen är det eller ett väldigt lätt hus i stilen.
Mm.
Men jag skulle sätta mina pengar på en bland och bland, framförallt när jag tittar på färgen också, eftersom den nästan är grönskimrande tonen.
Ja, vi går vidare med lite frågor så får du fundera mer och så ska vi slå upp den till sen också. Martin Danielsson, 1980 heter han på Instagram, han undrar... om du har några nya lovande producenter som ej är upptäckta inom situationstecken då?
Ja, det där var en bra fråga. Det är ju en av de delarna som vi faktiskt jobbar med i The Champagne Club. Där vi får förfrågningar från importörer och även, och så inte bara i Sverige utan även på andra marknader. Så att precis så hjälpte en firma i Baltikum att sätta upp en portfölj med odlade champagner. Och det är klart att vad är oupptäckta? Det är ju väldigt få helt nystartade firmor som gör väsen av sig tidigt, så att säga. Utan det, man behöver, det är lite så här, i en ung firmas liv så är ju, oavsett om man pratar om bra årgångar, dåliga årgångar, även en skitårgång gör ju att den unga producenten lär sig otroligt mycket. Mm. Så att man kan göra bra saker även när det är väldigt tufft, så att säga. Men det tar oftast, alltså, och hos den enskilde vinmakaren skulle jag säga, plus 10-15 år innan det verkligen börjar hända saker.
Mm.
Det krävs också väldigt mycket bra mark. Alltså det, man ska ha utsatts för, vad ska man kalla det, samma yttre förutsättningar reputativt för att veta hur man ska hantera det. Och därför tror jag att erfarenhet är så otroligt viktig.
Mm.
Och ser vi traditionellt, då gick man ingen vinmakarutbildning. Det gäller inte bara champagne utan alla kvalitetsområden egentligen. Utan då gick man ju som assistent, som lärling, länge innan man fick flyga själv, så att säga.
Ja.
Jag tror mycket på det. Man för över den här den tysta kunskapen, som det heter.
Mm.
Samma som om du skulle vara skomakarlärling eller guldsmedslärling eller vad det nu kan tänkas vara. Det är en bra fråga det där liksom, men det, då hamnar det lite på vad jag själv personligen tycker om. Det är klart att vi kan ju inte plocka in några hus i den här frågan.
Nej, men om man tänker...
Men du har ju alltid sådana som underpresterar och överpresterar, ja, givetvis. Och
jag tänker till exempel odlare som är populära utomlands, men kanske som inte har... Som kanske inte ens finns i Sverige.
Mm.
Eller som är väldigt, väldigt små. Har någon...
Jag är förvånad sådär. Till exempel, vi kan ju ta en till exempel som Talon i byn Aji. Jag är jätteförvånad att den inte slår i Sverige. För han gör fantastiska. Han är ju med i flertalet av de här små odlarföreningarna. Har lite borderline biodynami i sitt tänkande. Hade svensk representation fram till årsskiftet. Försvann igen. Så att det är ingen som riktigt lyckas jobba in hans viner ordentligt. Så att det, och det är lustigt.
De tycker jag också är väldigt bra.
Svinsköna grejer. Jag hade så sent som igår vid 10:30 som var en medlem som drog iväg ett messenger och frågade, vad får jag tag på Talon? Det är så jäkla bra. Han var någonstans och hade fått en flaska. Så det är lite lustigt att den var sökt. Det är en duktig kille som jag tycker man ska hålla utkik efter. Och det finns många. Alltså, i sommeliersvängen så är det ju... Ja, men vi behöver inte prata liksom Celos och Jérôme Prévost och de här. De är ju liksom kända namn så. Men sen har man då vissa producenter som man ska vara bra champagne-nördig för att man ska veta vilka de är egentligen.
Ja.
En som jag tycker är vansinnigt duktig är ju Claude Casals.
Ja.
Det är ett namn som dyker upp hos många, men nästan inga har druckit det. Det är en jätteduktig kille i Avis. Framförallt så är han ägare av en klåchampagne som heter Klåkasals.
Mm.
Och den kommer alltid väldigt högt upp i blindprovningar.
Vansinnigt. Men de har ju ganska stor produktion också, har de inte?
Ja, men ändå ganska okända.
Ja.
Det är, vissa firmor så där är helt blockade på vissa marknader.
Mm.
Och varför är det svårt att säga? Och just, det är lite det som är styrkan och samtidigt det som kan vara lite knepigt för småodlare. Det är att de gör ju i princip allting själva. Det är ofta familjebusiness och har fåtal anställda och de ska göra. De ska odla grejerna, de ska tillverka, de ska sälja, de ska vara på mässor, ta emot besök, sälja juxet. Så att det gör att då kanske inte tiden alltid räcker till, utan då kanske man är happy att nej, men man säljer i princip det man har till några få marknader. Och då blir det liksom ingen kvar till andra. Så det kan vara lite trixigt sådär. Men om man ska ha en liten shortlist på lite kul sådär, som jag verkligen tycker man ska hålla utkik efter. Det finns en kille som heter Michel Arnoux från Vesenay. Han gör, Vesenay är den byn som ger mest kraftfull Pinot Noir av alla. Jäkligt duktig kille. Hans toppviner är vansinnigt bra. Det finns en kille som heter Chaton Taillé i Murphy. Det är alltså ingen Grand Cru eller Premier Cru.
Det finns via franska vinlistan.
Just det, dyker upp där emellanåt.
Nättebär.
Jäkligt bra grejer. Framförallt så har han ju en av de bästa pinot-menéerna som överhuvudtaget går att göra. Claude Labarre från 80-åriga stockar. Helt vansinnigt bra. En liten så här slamkrypare som inte är så okänd men som jag har fått blint ett par gånger och gått igång på. Det är Robert Moncuy.
Mm, kul.
Han äger en liten del av Le Chatillon i Luminil som jag inte visste om. Så den fick jag blint. Hans 02, förlåt 08 på en provning i London. Vansinnigt jäkla bra.
Mm. Ja, jag tror att det ska också. Jag tycker det är jättebra. Även rosén är jättefin.
Mm. Precis.
Som är
precis.
Lite ovanligt för en...
För en Blanc de Blanc-producent. Ja, ah, det är en av de få som klarar av det. Ja, men det finns många. Doya till exempel i Vertu. Det är en kille man ska hålla upp kika efter. Jag har precis fått en importör i Göteborg. Backman heter den. Backman vin eller Backman vin och sprit. Och sen heter den lilla firman. Vansinnigt bra. Lamondier Bernier, också Vertu. Finns ju hos Niklas Jakobsson, Niklas Vidar Jakobsson på One Trade. Vansinnigt. Och det är ingen sån här up and coming, men de släpper så lite så att det blir ändå en doldis trots att de är kända.
Och där är också lite vingårdsbetecknade och sånt där också. Ja, det är roligt.
Vansinnigt bra. Jag har ju en vieille vigne från Choisy som är, eller från Cramant som är helt magisk.
Mm.
En som också är lite under radarn som jag tycker är mycket stilig, det är Vanier Fanier från Avis.
Just det.
Denis dessvärre tog livet av sig här tidigt under våren. Men hans viner lever ju kvar så att säga. Vansinnigt snygg avis. Avis kan ju vara lite hård och elak och strikt så där i sin ungdom, men väldigt schyssta viner för lagring. Vansinnigt snygga. Finns hos Thais viner i Sverige och Danmark.
Kul. Om vi går in på lagring då, har jag fått en fråga till där angående lagring. Och då har vi, ska vi se här, Love Agnmo. Han undrar lite grann hur du resonerar kring lagring. Han samlar för mest tillfället på 08 i alla former. Han köper dem parvis och han dricker då en inom 5 år och sen så sparar han andra tills den är i 20-årsåldern. Och hur hade du gjort? Hade det varit, tycker du att det är mer värt att dricka båda två när de har fått lagras länge, eller hade du gjort som han gör, att han dricker en när den är 5 år och sen så dricker han andra när den är 20 år?
Det där med lagring är ju alltid ett intressant kapitel, och det har inte med champagne att göra, utan det kan vi ju liksom plocka in på så jäkla mycket olika i olika sammanhang när vi pratar om viner. Ofta när jag håller provningar så kan vi ju tusan på att den första frågan du får är hur länge kan man spara det här, och då brukar jag vara skitelak och direkt bara vända tillbaka frågan. Jaha, varför ska du spara den? Är du inte nöjd med den som den är nu?
Mm.
Det finns någon sorts, det ligger i ryggraden på folk som provar vin att man ska alltid ställa den frågan. Men man måste också vara medveten om vad som sker.
Det känns som att det är lite du och Rickard som har skapat det också.
Ja. Alltså jag gillar att dricka champagne. Jag gillar champagne.
Men Rickard har en fetisch för äldre.
För väldigt gammal, absolut. Ja. För man måste också vara jäkligt medveten om vad som sker under lagringsfasen.
Ja.
Så att den här, vad heter han, Love, den här killen? Det var en jävligt bra fråga. Nu kanske 08 är en abnorm årgång att prata om. Men om vi pratar om lagring så tycker jag att han har en ganska bra setup. Han sa 5 år och 20 år. Då måste man titta på när släpps champagnen på marknaden.
Ja.
Och vad är det för... Det är inte all champagne som tål lagring. Men om man ska vara lite... Försöka ha någon sorts generalisering. Så är champagne ett av världens mest lagringsdugliga viner.
Mm.
Faktiskt. Det är den, det är Bourgogne och champagne och rieslingbaserade viner. Utan tvekan klarar extrem ålder. Sen är frågan... Hur mycket mognad gillar jag?
Mm.
Vi har ju folk i vår organisation som... 10 år... Det är ungefär en gräns som går för dem. Sen blir det för mycket det här präglat av det höstsvampen och liksom de här sekundära och tertiära aromerna.
Mm.
Och jag har full respekt om man inte riktigt gillar det. Men för en annan som även som du och jag som är inne i det här specialområdet. För oss öppnas ju ytterligare dimensioner. Alltså den unga champagnen, det är lite som vi brukar säga. En ung champagne som serveras för tidigt, vilket oftast är dilemmat. För de släpps så jäkla tidigt på marknaden. Det är lite som att köra omkring i en bil och åka omkring på ettans växel.
Ja.
Och när soppan är slut... Ja, då är flaskan uppdrucken.
Ja.
Den har inte liksom fått tid att blomma ut. Så att för mig så brukar jag, om man ska ge någon sorts fingervisning, men på unga champagne så brukar jag säga, har du någon sort som du gillar, köp ett sexpack.
Mm.
För det har man råd att göra.
Mm.
För de kostar oftast inte speciellt mycket. Så dricker du en flaska i halvåret. Och då kan det låta lite banalt. Ja, men vad fan, då har du ju bara gått 3 år från flaska 1 till flaska 6.
Mm.
Jo, men 3 år i den unga champagnens liv är enormt. Om du adderar 3 år på någonting som redan är 15 år. Det blir inte samma utväxling. Det är den som är intressant på standardchampagne. För det är en kul sport. Jag brukar säga till folk då, köp en sexa. Och så sätt en liten sticker på baksidan av flarran. Där det står när du köpt in dem.
Mm.
Nu har du odlat champagne och sånt. Där är de så bra. Där det står ofta vad det är för vintagebas. Och när de är dekorerade. Men hus och andra kanske inte gör det. Då kan det vara schysst att ha en sån liten fingervisning på dina flaskor. Och det är... Alltså vansinnigt kul. Jag var i Danmark på en provning, eller i Lund rättare sagt. Ja, det är nästan Danmark. Sorry, skåningar.
Mm.
Jag var på en provning hos munskänkarna i Lund i december. Då provade vi Family Reserve från Pommery. Alltså ett vin som bara Pommery-familjen gjorde. Som var från slutet på 40-talet.
Mm.
Non vintage. Holy smackaronis, säger jag bara. Vilken jäkla fest det var alltså. Och även vet jag, har haft möjlighet att prova jäkligt mycket gammal Mum Cordon Rouge.
Mm.
Så här 30, 40, 50, 60, 70, 80-tal liksom på sina standardblends. Importören Louis Röder, vingruppen, hade ju någon setup med Brut Premier med olika basårgångar. Det var väl ner sedan 10-talet årgångar. Ah, det är så snyggt.
Ja, det är kul. Jag ska faktiskt köra en provning i höst där jag kör Moët Imperial. 60-tal, 70-tal, 80-tal, 90, 00 och sen nutid.
Jäklar.
Man får känna liksom hur det går igenom.
Och jag lovar att är de gamla flaskorna fräscha så kommer folk att tro att det är Dompa. För den domparostningen fanns på de tidsåldrarna och den kommer att vara så framträdande i så gamla viner. Nej, men sen när han pratade ju 08 där som är en kanske den bästa årgången som någonsin har gjorts. Ja, där har det varit ett intressant fenomen att champagne visar sig ofta väldigt bra från start. Men sen har de lite Bordeaux-syndromet, att de blir lite som sköldpaddan, att de drar ihop sig i sitt skal. Mm. Så att de, som 08-orna nu, är inte speciellt charmiga att dricka, inte speciellt många av dem. Mm. Utan nu är det väldigt mycket syra och kraft, vilket gör att de är ganska busiga. Alltså det är bra, det är vansinnigt bra viner, men de är inte speciellt charmiga att dricka. Då skulle jag hellre dricka 07-er och 04-er nu, som är mjukare, mer approachable. Mm. Medan 08-orna, ja men säg då, lägg undan mellan 5 och 10 år. Är det vansinnigt bra, då går vi upp på QV Prestige. Ja, men då pratar vi 20, 30, 40 år. Där finns potential.
Ja.
Men sen är frågan, gillar jag den stilen och har jag tid att vänta?
Ja.
Dilemmat är ju, har jag råd att köpa dem sen när de kommer upp i den åldern? Ja. Det är den ekvationen man ska lösa för sig själv. Och där kan inte jag råd hur man ska göra.
Nej, där ska man ju både ha råd och ha väldigt bra kontakter också.
Så är det. Utan, och för den prisstegringen på oss, det ser vi redan nu på somliga 08, alla har inte ens kommit ut, men det är en otrolig prisstegring då.
Mm.
Så att mitt tips är ju att på QV Prestige så släpps de mellan en ålder av 8 och 12 år, och sen så kommer de upp på sin sköna platå ungefär vid 20 års ålder, så att 08-orna släpps alltså nu cirka 2017, och så har vi några som ytterligare inte har släppts, vi har ju till exempel Salon och Kristall och lite annat. Men låt säga då att de är cirka 10 år och så adderar ytterligare 10, så att vi ska alltså bort på 2027 till 2030 när de kommer upp på sin stora platå.
Mm.
Och är de schyssta och de har legat bra, alltså bra proveniens, kommer från bra källor eller ligger i bra källor, så skulle jag säga att ja, men du kan addera fortfarande 20 år till på dem.
Ja.
Så har man råd att göra den ekvationen, ja, då är man ju hemma. Men jag kan säga så här att alla 08-or klarar inte den lagringen.
Mm.
Absolut inte.
Det gäller att ha vinintresserade föräldrar.
Ja, som lämnar en bra källa, så kan man bygga upp en egen källa till nästa generation.
Precis. Eller att man får vara med och dricka dem när de blir två äldre dagar.
Ja, men det är en så här bra ekvation. Man måste alltid lösa föräldraskapet bakåt.
Exakt. Jag tänker, jag häller upp en till champagne faktiskt. Mm. Att den får gotta till sig lite grann också.
Vi fick ju en ny liten skvätt här av första, och det är riktigt schysst. När man har haft lite champagne står i glaset, och så revitaliserar man och sen kallas. Man häller på lite fräscha bubblor som blandas upp med det som har stått och mognat. Och det var jäkligt schysst. Nu kommer det fram lite mer gulfruktighet. Väldigt häftig rondör. Nu kommer lite grapefruktston. Och det är när ni kommer ihåg att prata i början där om Pinot Noiren, att den skulle kunna dra åt det hållet. Men det är fortfarande, jag sätter fortfarande mina pengar på att det här är en jäkligt snygg Blanc de Blanc. Förmodligen odlar Blanc de Blanc. Jag tycker mig med de här liljor och vita krämiga frukten. För mig är det lite kramankänsla. Och just den här, det är en väldigt lätt och fin munkänsla. Det är som vita vin. Alltså det är så försommar det här så det är helt stört. Nu skulle vi inte sitta här i mitt kök, utan nu skulle vi inte sitta i direkt solljus. Men man skulle gärna vilja sitta utomhus och dricka. Mm. Det är ett litet så här sommartips. Stå aldrig och drick champagne i direkt solljus. Champagne tar så jäkla mycket stryk av det. Ja. Utan ska man stå utomhus, försök ha glaset lite skuggat. Det kan man göra genom att vända sig lite bort ifrån solen så att din kropp skuggar. Det perfekta är om man har en liten hatt, så kanske brettet på hatten skuggar så att man håller glaset lite mot sig. Eller om man sitter under ett tak på en terrass eller någonting. Men just känslan av att sitta och dricka ute är ju vansinnigt häftigt.
Ja, det är härligt. Men champagne mår verkligen inte bra i solljus. Jag fick hem några flaskor som jag skulle prova från en producent, och då var det en Blanc de Blanc då i en transparent flaska.
Ja.
Öppnar upp den och doften, den var liksom, var lite härsket, det doftade gammal ost och nej, det var inte alls.
Nej, det här är ju en
smakade ett... helt, alltså, smaken var hyfsad, den var klumpig. Det känns som att frukten hade dött, syran hade dött ut lite grann också, men ja.
Så redan i butell, och det här är det som kallas för Goulumier. Det är ett syndrom, alltså solsmak.
Ja.
Där solens ultravioletta strålar neutraliserar frukten. Och som du säger, den blir väldigt ostig. Berättade du tidigare där om de här maratonprovningarna som jag och Rickard gör. Vi hade QV Prestige-provning där vi provade 00 mot 02 år. Alla de stora. Och där hade vi ju då ett antal flaskor som hade solsmak. Och det här är flaskor som kom direkt ifrån producentens källare. Direkt hem till Rickard. De har aldrig ens varit ute i dagsljus utanför en kartong. Redan där misstänkte vi någonting. Och då såg vi mönstret. Det var Kristall. Givetvis transparent flaska. Den var förstörd av solsmak. Och det här har vi påtalat till flera producenter. Det är ju inte vi som upptäckte det här syndromet. Det har ju funnits länge. Men varför man fortsätter så hårdnackat att använda transparent flaska. Men det är att man vill rida på kristallhypen så jäkla mycket. Det är mycket image. Man säljer liksom bling-bling-faktor. Det är därför vi ser alla tokiga presentförpackningar och liksom dompa med såna här fluoriserande etiketter och massa tokigt jävla skit. Liksom.
Ja, lysdioder.
Ja, men vad fan. Jävla larv det där alltså.
Andra kampanjen då?
All right. Lite djupare i färgen. Aningen mjukare i hur bubblorna ser ut jämfört med den första som var väldigt så här flödande och nästan aggressiv. Direkt när man stoppar ner näsan då så är den inte lika aggressiv i sin fruktighet i och med att bubblorna är betydligt mjukare. Redan där kan man då börja misstänka att det är lite mer ålder. Tittar jag på färgen så ser jag ju direkt att okej, möjligtvis skulle det här kunna vara då en mogen Blanc de Blanc, men jag tror snarare att det är någonting med antingen ren Blanc de Noir eller en blend som domineras av Pinot Noir som den är betydligt mörkare. Och i doften, gula äpplen snarare än de gröna, gränsar mot de röda. Det finns en liten hasselnötston som gör att jag får min bekräftan där av Pinot Noiren på något sätt. Det finns en lite komplexare bild, den är inte sådär, den första är mer endimensionell, såhär, hej, här är jag, det är fruktigt, nice, trevligt att träffas. Den här är mer bakåtlutad, lite mer komplex, lite rundare, släpper inte från sig lika mycket, men på det sättet gör den lite mer intressant samtidigt. Det här unga offensiva är inte alltid det bästa. Den har sitt syfte. Det här är något helt annat. Ska smaka också. Mm. Om den första var väldigt strömlinjeformad. Som bekräftar hela Blanc de Blanc-spåret. Här. Rikt. Fylligt. Stor bra frukt. Så här ska stora hus smaka. Jättefin nötighet. Bra frukt. Härligt. Det som är det bestående intrycket efteråt. Som inte hade den första. Här känner vi den här autolyskaraktären. Alltså, det här har varit i kontakt med sin fällning. Betydligt längre än ettan.
Ja.
Det känns tydligt. När syran har mattats av, när mossen har liksom rensat munhålan, så känner man nötigheten och den här komplexa tonen av ordentligt med toast och jäst. Nu låter det så här, ja, jättekul att sitta och smaka jäst i slutet på en champagne. Men det här är det som gör champagnen unik av alla mousserande viner. Det finns inga andra som får den här komplexiteten. Jag tror inte att det här är någon sån här riktig, alltså vi är inte uppe på en cuvée prestigenivå, men det är jävligt bra gjord champagne. Längden är ju oslagbar. Det finns ingenting som stör. Jag brukar jämföra, eftersmak kan man ofta länka ihop till musikliknelser. Det är lite som det här när du slår ner en tangent på ett piano. Du får en väldigt ren ton som bara liksom klingar av försiktigt långt bort i fjärran. Den här har inte ens börjat klinga av överhuvudtaget. Och det är 35-40 sekunder sedan man svalde undan champagne. Det är verkligen mått på stor kvalitet. Oerhört snyggt gjort.
Kul.
Sen är frågan vad det är för någonting. Ja. Det får jag suga lite.
Ja, det får vi suga på. Hur många flaskor har du i din vinkällare och vilken är den dyraste?
Alldeles för få är alltid grundsvaret på den. Nej, men jag brukar ligga och pendla på, nu har jag inte bara champagne i källaren som alla verkar tro. Men jag har, här hemma har jag plockat ur en del nu, plockat ihop för semester och jag har ju lite olika lager runt om i Sverige. Men jag har ungefär en 250-300 flaskor champagne ungefär.
Mm.
Något sånt.
Och vilken är den dyraste?
Det är ju en sak vad man själv har betalat för någonting och vad den kanske skulle värderas till nu i och med att jag har en del som är rätt gammal som jag köpte för länge sedan. Men jag har en Schallheit 664. Inte så vansinnigt dyr, det är 4000 spänn.
Ja.
Men skulle man ge sig ut och försöka få tag på det nu så kan jag tänka mig att den kanske kostar närmare 10.
Mm.
För många. I och med att det är en Vinotech också, alltså kom direkt ifrån källaren.
Men är det den du håller mest kär också? Den som skulle bli så glad om sonen hade öppnat när han var ensam hemma.
Nej, hustrun är ju född 64 så finns en anledning till att den är... Vi drack en sån när hon fyllde år. Nej, men 64 år har jag en otrolig förkärlek. Själv är jag född 68 och det är så jävla crappy så det är inte ens med i vintageguiderna. Det är lite kul, jag har provat alla producenter jag någonsin har besökt under 20 år. Och det är rätt många.
Mm.
Ingen någonsin har haft en 68 i sin källare.
Nej.
Så jävla illa är det.
Så om jag hittar en 68 någon gång så... Så kan vi byta mot någonting bra.
Ja, köp den inte. Den kommer att vara för dyr. Utan då är det någon producent som får öppna den istället i studiesyfte. Alltså då får man samla på lite andra sådana här årgångar som har lite affektionsvärde. Nej, men jag har en hel del 90. Jag är jätteförtjust i 90. En årgång som jag också har en del av, det är 89. Det är den årgång som har fått lite stryk liksom bakom den stora 90. Men det är champagne som av bra proveniens och bra snitt nu som är vansinnigt god att dricka. Börjar få liksom rätt ålder också. Framförallt i magnumformat. Pierre Peters Le Chatillon 89 till exempel. Det är en sån legend så att man blir helt vansinnig. Jag tror inte jag betalade mer än strax under 500 kronor för dem en gång i tiden. Men det är rätt länge sedan. Men där ser man lite vad som sker med viner som verkligen, verkligen klarar ordentlig fin ålder.
Mm.
Så att, ja, det är kära flaskor.
Jag har en fråga här angående Johan Lindström. Han frågar, hur påverkar malolaktisk jäsning lagringsdugligheten på vinet? Och är skillnad mellan Blanc de Blanc och Blanc de Noir?
Givetvis kommer då malolaktiska jäsningen att påverka. Då måste man först se vad det är. Det är ju egentligen inte en jäsning som ordet indikerar, utan det är snarare en enzymförändring som sker i vinet. Om man gör ett vin och inte gör någonting med den, då kommer den här så kallade malolaktiska jäsningen bara fortgå. Det är alltså man de hårda äppelsyrorna konverteras till en malolaktisk, alltså en mjölksyra. Och den som tränar mycket vet att mjölksyra inte är mjuk och snäll. Men i vinets värld så blir det mycket snällare. Mm. Det här måste man göra på ett rött vin. Annars blir vinet fullständigt odrickbart. Man kan blockera den här malolaktiska jäsningen genom filtrering eller att kyla vinet väldigt hastigt för att bibehålla den här hårda syran. Och i champagnevärlden så är det väldigt få som har det som praxis. Lanson är ju det mest kända huset som alltid gör det.
Mm.
Hatt och Söner i Berchel i Vertu, det svenska ägda huset, de gör det. Sen är det inga egentligen på stor bred skala som gör det på alla sina viner.
Mm.
Sen kan det vara vissa årgångar, vissa kuver som man kanske väljer att göra så.
Mm.
Och det är lite dodgy för att vinerna är i princip odrickbara i sitt unga liv.
Mm.
Det blir väldigt hårt och elakt. Och det är klart att i sommeliersvängar och bland många som håller på med champagne så har det blivit ett mantra det här. Åh jävlar, vilken skön hård syra. Ja, nej, hård syra är aldrig någon bra. Ordentlig syra, ja, om det finns massa annat som backar upp den. Men liksom syra per se, det är ungefär lika dumt som att säga att ja, men den saltaste maträtten är godast. Det är liksom hela tiden en komposition av olika saker som är så otroligt viktigt. Därför är jag lite så här nyktert tveksam till någon malloviner. Vissa är lite viningenjörer.
Mm.
Alltså man använder ett Excel-formulär och så stoppar man in några faktorer och så kommer ut det här på andra sidan. Medan de jag har respekt för, det är de som hela tiden står och tittar. Okej, vad har jag framför mig? Vad behöver jag göra för att rutan längst ner ska bli så bra som möjligt?
Mm.
Då anpassar man alla sina kunskaper, all sin erfarenhet till här och nu.
Mm.
Och det är det som gör också att de riktigt, riktigt skickliga vinmakarna, det spelar ingen roll om det är ett bra eller ett dåligt år, för de lyckas ändå göra någonting som är bra. För det har blivit lite det här också att men nu köper man inte 07,
mm.
det är inte bra. Eller man köper inte 00 för det finns 02 år. Det där är också sådana här lite bullshit-fianterier tycker jag. Fine, 08 och 02, det är legendariska, fantastiska årgångar. Men som jag sa, nu är de sköldpaddor.
Mm.
De är inte speciellt charmiga, de behöver mera tid. Mm. Och tyvärr är det så, vi dricker ju upp alldeles för många av de här riktigt bra vinerna för tidigt. Utan de behöver lite extra tid. Ja, men då ska vi dricka de här så kallade, nu gör jag citationstecken här framför mikrofonen. Att de inte är bra, ja men de är ju fantastiska att dricka på fasen fram till det andra.
Mm.
Det finns ingenting som är så bra så att vi måste dricka det varje dag.
Nej.
Så jävla enkelt är det. Olivier Krug dricker inte Krug varje dag. Punkt.
Nej.
Så är det bara.
Nej.
Utan i det läget då, ja men drick gärna, ja men odla Blanc de Blanc 07.
Mm.
Jättefina. 04 är Blanc de Blanc från odlare. Underbara, fan de är 13 år gammal. Vad blir det
04 då? Tycker jag är väldigt bra just nu.
Ja,
drack något underbara. Drack Roger 04 nu.
Ja, det är så polerat och snyggt. Lagom mognad, mm. men du har frukten där.
Mm.
Det är lite sådana grejer man ska hitta. Och det där är upp till liksom personlig smak.
Mm.
Vad gillar jag? Det gäller ju liksom att hitta stilar, det gäller att hitta producenter och lite olika sådana spår liksom för att hitta det här. Och sen titta då på årgångarna,
mm.
Vad de faktiskt ger.
Mm.
Det tror jag är det viktiga.
Mm. Absolut. Om vi pratar då årgångar, har vi en fråga här om hur man kan känna igen olika årgångar. Och då skulle min fråga kunna vara för att specificera lite mera. Jag antar att olika årgångar är svårt att säga, utan man måste säga olika årgångar från olika byar då. Om vi säger de årgångarna som går att köpa nu, kanske 09, 08, 07, 06.
Ja, men man har ju vissa huvuddrag på årgångar faktiskt, och framförallt i champagne. Det är relativt lätt att prata om årgångarna där. Det är ett relativt litet område ändå där den huvudsakliga karaktären för årgången kommer att bli ganska tydlig. I och med att produkten är trots allt, merparten är ju faktiskt någon vintage champagne som är blandad av olika årgångar från stora delar av regionen. Därför ser man väldigt tydligt vad årgångarna gör.
Mm.
Helt plötsligt när 08 kom in som basårgång så boom, blev ju fantastiska standardchampagner. Och har gått ner lite nu när lite annat i det. Men om vi räknar lite då, om vi går från 10 till exempel. 10 var ju ett ganska knepigt år som var väldigt kyligt. Det blev en ganska sen blomning vilket gjorde att man flyttade säsongen långt, långt fram. Det är ganska lätta, fruktiga, lite flörtiga champagner. Det är inga stora champagner. Här, jag tänker mig att 2010 kommer vi förmodligen inte se några cuvée prestiger ifrån.
Nej.
Eller väldigt få,
mm.
så kan man väl säga. 2009, nästan inga årgångschampagner överhuvudtaget. Det är framförallt viner som kommer att användas i standardkampanjerna. Visst, små odlare kommer givetvis att släppa små lotter. Och det gör ju att förutsättningarna i de små byarna kan vara väldigt annorlunda. Vilket gör...
Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
One size fits all seemed like a good idea for clothes.
Nice dress.
It's a t-shirt.
Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
Att man väljer att ändå, som jag sa lite, man, även under svåra förhållanden så är en duktig vinmakare och kan ändå göra en produktion, men det blir en väldigt liten produktion. Mm. Det är det här som är intressant i champagne. Bra årgångar, de är ofta stora i volym, vilket är jävligt härligt. Mm. Så är det inte alltid i andra klassiska vinregioner. Så att nian är, håller jag lite högre, om vi sätter, tian är 2 stjärnor, nian är typ 2,5 av 5 stjärnor. Mm. Aningen bättre rondör. Det kommer att komma, eller har kommit en nonia kristall. Mm. Som då motsäger det jag pratar om. Men jag finns drack, det massa grejer som påverkar den.
Ja, jag drack 0,9 kristall på 3 liters ur plastglas en sen kväll på Café Opera.
Sådär.
Det var så att man blev lite ledsen.
Ja, faktiskt. Nej, där återigen visar det då liksom att här är liksom biodynamisk frukt. En av de största selekterade vintagekampanjerna. Även när det är skitår. Och den kommer förmodligen att göras varje år. Precis som Prodegas. Nästan som Salon. Nu kommer Salon inte att göra rätt mycket. Salon kommer ju släppa sin 06 nu i...
De gör ingen 05.
Nej, de släppte sin 04 och så släpper de nu sin 06 i september. Man släpper ingen 07. Mm. 08 håller man på. Mm. Man kommer att släppa förmodligen inte 9, men man kommer släppa 10 och 12 och sen kanske 8. Och 8 kommer bara släppas på Magnum.
Okay.
Så att det börjar stöka till
sig. Det är ett bra köp.
Det är ett bra köp. Ett dyrt köp. Men sen kommer vi till 08. Där har vi verkligen, där kan man verkligen säga att ja, men allting föll på plats. Va? Vinstockarna mådde bra. Vi har liksom en underbar fruktintensitet, en klockren syra. Vi har en naturlig balans och kraft av sällan skådat slag. Och det här såg vi redan. Alltså, jag brukar säga även de blinda hönorna lyckades det här året. Till och med traditionellt jävligt dåliga producenter. Ingen nämnd, ingen glömd. Men många av de största lyckades otroligt bra. Mm. Många mindre kända har lyckats otroligt bra. Och nu har vi sett mycket odlarchampanjer och framförallt väldigt mycket småodlare då som har släppt sina toppviner 08 som är vansinnigt goda. Så nu sitter vi och så här, lite borderline väntar på, ja, men vad kommer Winston 08 att bli? Hur kommer Kristall 08 att bli? Hur fan kommer Kryg 08 att bli? Ja, men det är sån här grej. Jag kan tänka mig att DP08 kommer att vara sån jävla killer. Mm. Där kommer man släppa nian före åttan även där.
Ja, den släppte.
Så att nu, jag har fått prova nian redan.
Ja, men jag jobbade faktiskt på en fest på midsommarafton.
Okay.
Och då hade vi fått leverans av 09.
Det där är ju så jäkla dodgy att man inte är mycket tydligare i sin korrespondens. Nej. Det där ska ju vara en stor jubel- och klangföreställning när man släpper nya årgångar.
Ja, men det var
ja, men där. Men resten av landet. Nej, men så ska man sitta och vänta på att de ska tömma ut det som finns kvar i butiker av andra årgångar. Det där är ju bara bullshit. Låt flera årgångar ligga parallellt. Det gör alla andra vinbutiker.
Ja.
Men inte i Sverige och Systembolaget. Nej. För där är importören så jävla rädd att tappa sin listning. För att har man inte kvar sitt artikelnummer och någon beställer det gamla och det är tomt på hyllan, då får man inte produkten.
Nej.
Då får man inte skicka, och då gör man det här för att skicka in den nya årgången. Så i många butiker så står det bara att det är Dom Pérignon, det står inte vilken årgång. Ja. Det är ganska viktigt, för det är olika viner. Nej, men så efter 08 kom vi till 07. Ganska mjukt, det var en mild vinter, tidig blomning, en hel del problem. Mycket hagel, vilket gjorde att man limiterade skörden. Precis som vintern som var nu har man haft jätteproblem med frost. Vissa producenter har tappat över 30% av sin skörd. Vissa producenter 100% på grund av frosten.
Mm.
Så att det påverkar ju givetvis mycket. Så 07 är lite mjuka, kanske en 3. 08 är givetvis en 5. 06, väldigt rik årgång. Stor frukt, bra florala toner. Jättemycket häftiga stora hus. Mum, Louis Röder till exempel. Som vi är inne på, Blanc de Blanc från Paul Roger. Helt fantastiskt. För övrigt ett vin som bara släpptes i Sverige. 06 Blanc de Blanc. Finns inte någon annanstans. Mm. Den separeras bara för Sverige. 4 stjärnor kanske på en skala. 05, som det finns väldigt mycket QV Prestige ute nu. Är en väldigt jobbig och konstig årgång. Väldigt mycket tropiska toner. Kladdig, jolmig. Jag verkligen gillar den inte. Otroligt märkligt. Utan här är det, märkligt nog för den här varma tropiska årgången, så är det Blanc de Blanc-producenter som har lyckats bäst. Och den största stjärnan är Comte Champagne 05. Det talar, årgången talar emot. Ja, men det är en legend alltså. Dominic Petit lyckades, alltså jag fattar inte hur han lyckades göra den blenden så sublim. Alltså den är fjäderlätt som en jävla fransk maräng. Alltså den är underbar.
Mm.
Så att, det är lite kul, senaste årtiondet som verkligen varit enormt olika årgångar.
Kul. Jag tänker att vi slår upp den sista champagnen också.
Mm. Det är det här vi som lera kallar för fruktstund.
Ja, det här är fruktstund, ja.
Man så här på förmiddagen, strax innan lunch. Eller då blir det aperitif då. Lunchaperitif.
Lite varmare. Vill du dra dig på någon gissning på första?
Ja, men första måste jag hålla vid. Liksom. Jag har det här sköna Blanc de Blanc, det är odlare. Jag får en sån här, jag får en kramanlätthet. Jag kan det vara vår nya favorit Pertois Lebrun. Och ett av hans viner förmodligen. Kanske inte Anstant Brut, hans insteg. Den är, jag går nog på det, Anstant Brut. Jag kan tänka mig att det är det.
Det är helt korrekt.
Ha! Sådär ja, behöver inte jag sätta någon mer.
Nej.
Nej, det här är ju jävligt, det är ju en av dem när du frågar där om lite up and coming. Ja. Det är ju ingen ny firma sådär, men bröderna Antoine och Clément har gjort vinet med sina föräldrar och tog över ordentligt för x antal år sedan. Och andra brorsan Antoine jobbat med annat men har kommit tillbaks och jobbar med sales och marketing av vinerna. Och bröderna har ett väldigt så här långsamt gående men väldigt ambitiöst arbete. Och jag gillar verkligen vad de gör. Det är jävligt stiliga viner. För er som inte har provat det så kan vi jämföra dem faktiskt med, jag skulle säga att vi kan jämföra med de andra två stora i byn, va? Det är helt klart Dibolt Valois-feeling och helt klart Bonaire-feeling.
Mm.
Bonaire lite hårdare, striktare.
Mm.
Så att de här vinerna har lite mer charmen och mjukheten som Dibolt har, skulle jag säga.
Mm.
Och det här är insteget då, är så här jävla
god. Ja, det är insteget. Så ja, den roligt. Här är, precis, Pertois Lebrun Instant Brut. 329 spänn på bolaget. 7664. Jäkligt prisvärt, tycker jag.
Mm. Ja, det där är godis.
Vad är din syn på hokus pokus andet? Det är ett härligt ord. Som kallas för biodynamisk odling. Det vill säga att kosmiska krafter påverkar odlingar. Det är Champagne Photo som undrar det.
Nej, men det jag gillar med hela biodynamin, tyvärr är det så att det framstår ju som en jävla massa kokor det här. Egentligen är det Nicolas Joly som vi får som har gör Claude de la Collée de Serran i Loire som vi får beskylla för det här. Nej, men allting bottnar ju liksom i massa teser från Rudolf Steiner på 20-talet. Där man ska göra vissa processer när himlakropparna står på vissa. Om man nu ska skörda i månljus och man ska använda komposteringar med olika typer av djuravföring och det ena med det tredje. Det är en jävla massa konstiga grejer. Om vi bortser ifrån allt det där som kan te sig jävligt skumt. Om vinet ändå är bra. Det här är lite som när vi pratade precis initialt också om det här med naturliga viner. Om vinet är bra. Om vinet är i balans. Då får man i princip göra vad fan man vill i min bok.
Mm.
Inom lagens råmärken givetvis. Man kanske inte bryter några regler mer än kanske moraliska. Det är ju det här som är det intressanta med de stora husen. Tycker ju att en odlare kan aldrig bli lika bra. Men du kan få ett mycket större, vad ska vi säga, uttryck.
Mm.
Jag har precis börjat läsa en bok som heter Terroir in Champagne. Och det är ganska intressant för att champagne är, om man pratar med mycket kollegor som tycker att det är jävligt märkligt att man är så fokuserad på champagne. För det är många som säger att ja, men champagne har ingen, inte en terroir-champagne. Till viss del så kan de faktiskt ha rätt. För att i mångt och mycket så får du terroiren av champagne. Det är det som skiljer mot alla andra mousserande viner. Mm. Men du får inte samma individuella terroiruttryck som du får i Bourgogne, exempelvis. Men å andra sidan, så är det även i Bordeaux. Där en domän kan vara på över 100 hektar med massa differentierade terroirer. Så där kommer det här med biodynamin. Det är ju oftast småodlare som håller på med det. Och då får du ju jävla häftiga uttryck ifrån en specifik by, från ett specifikt läge i en specifik by. Vi har 21 klåchampanjer, muromgärdade, ja. Singelklåchampanjer, plus x antal till som är jäkligt häftiga. Och tittar vi idag på den här nya vågen med biodynamiska odlare så kommer de oftast inte ifrån Grand Cruyer, för de har inte råd att köpa sån mark. Den är vansinnigt dyr idag, utan de kommer ofta från Premier Cruyer eller till och med långt ut i Aube eller Vallée de la Marne, alltså riktiga skitmarker ibland. Men i och med att de är så jävla skickliga och min personliga tolkning då av biodynamik, för det är lite återkommande till det här med malolaktiska jäsningen, killen som ställde den frågan. Jobbar du med biodynamik så uppfattar jag det som att frukten får en naturlig större koncentration och tyngd.
Mm.
Vilket gör redan där att för att balansera den så tror jag att många väljer att blockera den malolaktiska jäsningen. För att den här rika frukten, det blir lite too much. För att balansera den så behöver man syran som lyfter upp den. Likväl som att du behöver en betydligt mindre dosage.
Mm.
För det är tyvärr de stora husens stora dilemma fortfarande idag. För att göra vinerna så jävla publika så kladdar man på alldeles för mycket dosage. Det har blivit jättemycket bättre de sista 10 åren, absolut.
Mm.
Men det är fortfarande alldeles för mycket dosage i många. Med det sagt också, den här popkategorin då, extra brytt. Där är det åt andra hållet att vi borde förbjuda mer än hälften som gör extra brytt att göra den kategorin. För de fattar inte vad de gör. Man tror att bara för att man tar bort dosagen så blir det bättre.
Då har vi Excel-arken.
Excel-formuläret. Man tar standardchampanjen och tar bort dosagen. Mm. Och så blir det så jävla dåligt. Det blir hårt och elakt. Det är som att dricka rakblad och krusbär. Mm. Det är så jävla oskönt.
Mm.
Utan du måste ha en mycket större koncentration. Du måste ha en mycket högre kvalitet på produkten. Och det här fattade Laurent Perrier redan på 1870-talet när de gjorde ultrabrytten första gången.
Mm.
Så att det är inga nya grejer. Det är bara ett nytt sätt att tolka det. Så därför tycker jag att mycket av biodynamin är otroligt spännande. Inte för att det är biodynami per se. För det finns otroligt mycket jävligt dålig biodynamisk champagne. Det finns otroligt mycket skitdåliga odlarchampagner överhuvudtaget.
Mm.
Men de som vet vad de pysslar med, de ger ett otroligt personligt uttryck. Det tycker jag är häftigt. Det är det man ska lyfta fram.
Har du 3 stycken som du tycker är riktigt duktiga?
Voete Sorbet. Mm. Bertrand Gauthier är vansinnigt jävla duktig. Och han har inte fastnat i snåret att göra hur många champagne som helst. Han gör 2 Blanc de Blanc, en Blanc de Noir och en Pinot-baserad rosé. Det är verkligen uttrycket för hur biodynamisk champagne ska se ut. Den mer strikta men lite mer lättillgängliga, för det här är ju stora alltså, monster till champagne. De skulle jag gärna inte sitta i sån här champagneglas som vi har, utan snarare stor Bourgogne-kupa för att verkligen piska in luft i vinet liksom, och de växer. Du kan ha en flaska öppen i 2 dygn liksom, och det fortfarande händer grejer i den.
Mm.
Man tappar lite mos, men du vinner i aromrikedom och struktur och massa goda grejer. Det finns en liten kille som jag tycker är vansinnigt duktig som heter Charles Dufour. Ligger ute i Londreville i Marndalen. Också väldigt, väldigt duktig. Han gör en 10-talet olika champagner ungefär. Han odlar en liten skvätt Pinot Blanc som alltid dyker upp i
alla hans champagne. Hemma i källaren.
Han har lite roliga etiketter med såna här. Det är lite så här comic-stil på etiketterna.
Mm.
Bulle de Comptoir heter hans firma. Det tycker jag är en kille man verkligen, verkligen ska hålla utkik efter. Sen har du ju, ja men ta till exempel Kristallen idag. Den är biodynamisk.
Mm.
Både Kristallvit och Kristallrosé. Louis Röder köpte ju i princip alla vingårdar från Leclerc-Briand. Vilket gjorde att man helt plötsligt hade jättemycket biodynamisk mark. Så man är den största ägaren av biodynamisk mark idag.
Mm.
Det kommer aldrig stå bio på kristalletiketten. Och behöver inte göra det om man kan svara på annat sätt. Men det visar till och med där vad en sån skicklig vinmakare som Jean-Baptiste Lecaillon på Louis Röder, hur han tänker kring biodynamik.
Mm.
Så att det finns från de små till de stora så att säga. Jag tycker det är vansinnigt häftigt. Det finns La Hert till exempel. Jätteduktig Blanc de Blanc-producent som jag tycker man ska hålla ögonen öppna för. Kolla firman Vin och Natur, Malmö-killarna.
Mm.
Jätteduktiga, framförallt man. Och det är inte bara champagne, utan det är ju hela deras filosofi så att säga. Men de har en jättefin biodynamisk och ekologisk vinportfölj.
Mm. Vill du gissa lite på champagne nummer 2 då, som vi provar?
Ja, men vi sa det. Och nu har verkligen så här Sauboa-karaktärerna, alltså undervegetationskaraktärerna, ju växt fram. Vilket gör att vi har förmodligen en årgång att prata om. Vi har förmodligen Pinot i den. Inte 100, men betydande del. Så jag tror att det är en vintage champagne. Jag kan tänka mig här att vi är nere på 04 exempelvis. Skulle det kunna vara en Paul Roger 04 exempelvis, stilmässigt? Ja, kanske.
Nu är det, lite, det var skönt att du fick göra ett fel här.
Skönt.
Nu har vi en Pierre Monqui.
Ah, som vi pratade om. Nej, vi pratade Robert. Okej, okay, Pierre Monqui, kul.
Precis, Vilvin 05.
Aha.
Blanc Blanc.
Nicole Monqui heter den här.
Kostar 861 på bolaget, nummer 74220.
Jäkligt snyggt.
Jag tycker det är trevligt.
Det är en Blanc Blanc, okej. Okay, och det är 05 då. Men den var inte så tropisk som jag förväntade mig. Men här ser man då gamla stockar som ger det här djupet. Mm. Som drog då bort ifrån Granny Smith-äpplena och det här. Utan det fick en helt annan botten. Jävligt snyggt.
Mm.
Kul, aldrig provat. Jätteroligt.
Ja, den är superbra tycker jag. En lyssnarfråga från Sandra. Hon undrar om det är passande att dricka champagne från en naken kropp. Och vilken champagne som skulle passa bäst. Och om aromerna förhöjs. Och då får vi gissa då kanske att hon tänker att det ska vara en manskropp. Men det kan ju vara en kvinnokropp.
Ja, behöver ju inte vara.
Nej.
Känns ju lite mer, om man ska vara lite sexist. Det känns ju att förpackningen blir lite bättre om det är på en kvinnokropp. Även om man är kvinna.
Ja.
Men du som är träningsfetischist och känner det. Du har ju lite problem med kroppsodörer på gymmet och vad folk har ätit innan träning och sådär. Ja. Det här är ju en fråga som du egentligen ska svara på.
Ja, precis.
Nej, men det här är ju lite knepigt. Det är klart att det blir lite
också
roligt.
Också för att jag har mycket erfarenhet.
Ja, du har det. Nej, men sen är det, alltså, det blir oftast lite för... Det är klart att grunden är att det ska vara seriös liksom, till vidprovandet och sådär. Men det ska alltid finnas lite glimt i ögat. Sen får det inte bli lite sådär Carl-Jan-pajaserier kring det liksom. Ja, men Carl-Jan är en estradör och en poet. Han är ingen vinprovare liksom. Ytterst stor respekt för hans kunnande, men det blir lite konstigt ur de perspektiven. Och det blir ändå lite fjantigt. Men jag kan säga så här att jag brukar ju lite vanvördigt kalla champagne för världens bästa sociala glidmedel. Och det är ju faktiskt så att du kan få vem som helst att öppna munnen genom att servera lite champagne. Och det var en kompis till mig, har nyligen då, han varit singel i många år, träffat en tjej. Och helt plötsligt postas det inte massa bilder ifrån krogen där han dricker den ena Grand Cru Bourgognen och efter den andra, utan nu är det såna här gulliga hemma hos bilder sittandes i soffan och tittar på någon rulle och, som man uttrycker det, hångeldricker champagne ur samma glas.
Samma glas.
Ja, men så då hamnar vi lite någonstans i det här att dricka ur naven på sin älskare. Dels är det lite slabbigt, jag kan tycka. Det blir lite fjomsigt.
Jag tror ju att man ska ändå ha duschat men kanske inte använt för mycket tvål.
Utan tvekan.
Och sen ingen hudlotion heller.
Nej.
Det tror jag är i så fall det bästa.
Det ska vara naturligt. Här snackar vi väl natur. Ja. Och sen så, nej, men sen har det väl också att göra med att man ska vara jävligt kär för att göra tokiga grejer. Det är väl den lilla kryddan som måste med i det också.
Ja, och kanske att det är ens tredje flaska för kvällen. Så kan det vara.
Så kan det vara.
Om vi börjar runda av lite grann, men har du någon, vi har en fråga här, mest överskattade och underskattade på bolaget?
Mest överskattade är alltid de billigaste champagnerna som finns på topp 20 försäljningslistan. Det är så jävla mycket fjanterier i där vi har en monopolmarknad där man som importör hetsas med i att sälja, man marknadsför produkten som den billigaste champagnen på svenska marknaden. Ja, you get what you pay for. Nu bara sätta ner foten. Tyvärr är det så.
Mm.
Det finns så jäkla mycket dålig billig champagne.
Mm.
Du måste komma upp på en viss nivå för att det faktiskt ska bli bra. Sen är det så att det finns ett antal kooperativ som är vansinnigt duktiga. Som bygger hela sin produkt, hela sin marknad på att tillhandahålla en billigare produkt i marknaden. Och många av dem är skitsnygga. Men det är vansinnigt jävla svårt att producera en champagne under 20-22 euro som är trogen sitt ursprung och som är speciellt bra. Jag och Rickard sitter ju med i Decanter World Wine Awards där vi provar 600 champagner under ett par dagar. Och där har vi ett tvärsnitt av allt vad marknaden kan erbjuda. Och det är så tydligt när du sitter och provar flight efter flight med Pinot Meunier-baserad champagne under 15 pund. Och det är så jävla dåligt. Och det är så hårt, det är så elakt, det är så bittert. För mycket dosage. Och så sitter man till slut och ifrågasätter sin egen kompetens. För helt plötsligt har du någonting som i en flight om kanske 10-12 kampanjer som sticker ut. Då börjar man undra så, oj, är det här så jäkla bra? Eller är det så bra för att det är aningen bättre än all den här andra skiten. För att det görs idag väldigt mycket strömlinjeformad champagne. Och många av de här mindre nu känner att åh, nu är det fokus på odlarna. Nu jäkla kan vi börja tjäna pengar. Och så trycker man ut grejer som är så vansinnigt jäkla dåliga. Framförallt för kort tid på lagringen. För mycket pressvin. Alldeles för höga uttag. Ja, det är många saker som gör att det är jäkla massa skit.
Har vi någon underskattad då?
Någonstans i underskattningen så skulle jag säga så här. Det är lite populärt att prata skit om de stora husen. Men jag säger så här. Många till exempel snackar skit om Moët Brut Imperial. Det är lätt att ge sig på det största. Det öppnas en flaska var 30 sekund. Worldwide 365. Mm. Det är 33 miljoner flaskor av cirka 320 miljoner. Det är 10% av världsmarknaden.
Mm.
Och så är 85% av det är Brut Imperial. Det är lätt att ge sig på den.
Mm.
Men då säger jag till de allra flesta. När provade ni den blint mot andra kampanjer senast?
Mm.
Och framförallt, ge den lite, lite mognad. Det räcker med ett år.
Mm.
Nu sitter jag inte här och liksom säger att fan, nu ska alla börja dricka Moët igen. Men gör den jämförelsen. Och så en av de mest underskattade champagnerna någonsin, det är Grand Vintage Moët. Alltså årgångschampanjen ifrån Moët.
Mm.
Det är Baby Dompa. Sen är det också populärt att snacka skit om Dompa. Dompa är ingen bra. Kyss med arslet. Det är fantastiska champagner i den stilen. Om du vill ha den stilen, mm, då är det fantastiska champagner. Så den är, det är verkligen en av de mest underskattade. Helt klart.
Mm.
Det finns flera sådär, och framförallt stora hus som levererar bättre och bättre och bättre. För det är så lätt, och det är nog lite husens fel också, att de trycker ju fram ett varumärke, en brand. Det är den som hela tiden ska synas, för det är ändå en sån stor betydande del av sin produktion. Men det som är så intressant att se, det är ju, kan man hålla en hög konsekvent stil under lång tid? Och framförallt, har det hänt någonting, någon större förändring i firman under senare tid? Alltså har det kommit in en ny vinmakare. Som sakta men sakta kan vinmakaren komma in och ska bara förvalta ett arv. Mm. Det är ju dels till exempel som Cyril Brun på Charles Heinze kan komma in från Veuve Clicquot. Han sa det, hans största utmaning nu, det är ju bara att försöka hålla den konsekventa stilen som någonstans har varit. Han har inte fått ett uppdrag av ägarna att nu ska du förändra, utan du ska se till att den här fortfarande är världens bästa champagne i den här stilen.
Han ska vara med i podden faktiskt.
Ja, vad kul. Ja, det är en vansinnigt duktig kille.
Slut på juli.
Ja, han är så skicklig. Oerhört kul. Ja, vad roligt. Han har mycket att prata om.
Mm.
För där kan du verkligen jämföra två olika typer av hus. Och där kan du skjuta in massa kul frågor. Mm. Han är jättesympatisk och vansinnigt skicklig. Nej, men sen har du till exempel Didier Mariotti som ny vinmakare sen... Eller ny och ny. Första fulla årgången han gjorde var 06an hos Mum till exempel. Sanslöst bra. Ja, men det är en vinälskare. Ja, fullständigt galen. Oerhört skicklig.
Mm.
Oerhört skicklig. Och han har verkligen gjort Mum bättre. Nu tar man bort Cordon Rouge till exempel.
Mm.
Utan nu blir det den här Grand Cordon. Så nu blir det en högre koncentration, mer lagrad frukt. Eller lagrade viner i basen.
Mm.
Och där ser man redan där stor kvalitetsförändring.
Mm.
Så att det är, känn lite på märkena, för det är lite där man har sina favoritmärken, men våga utmana dem och prova dem blint.
Mm.
Ja, men be någon polare sätta upp en blindprovning. Ni slänger ihop, ni tar med er varsin flaska, så är det någon som får liksom scrambla de här och servera blint för er.
Mm.
Och så försöker sätta vad som är vad. Liksom.
Mm.
Det är rätt viktigt det där. Och det är även vi som jobbar med det. När det är stora champagnedagen i Stockholm. Visst, det är kul att prova nya årgångar QV Prestiger. Men det kan jag göra ändå. Men framförallt, någon vintage-champagnerna. Och känna, okej, vad är basåret här? Har det hänt något speciellt här? Liksom, det är lite att jämföra dem. Och varför är de här helt plötsligt bättre? Eller, ja, de här är så jävla dåliga som de alltid har varit.
Mm.
Liksom får det bekräftat. Men du måste lik förbaskat göra det här. Som vi sa, vi provade 102 stycken blint.
Mm.
Väldigt, väldigt nyttigt. Plus x antal till som vi gjorde i London. Så att, ja, det har varit många, många sådana ögonöppnare senaste året.
Kul. Ska vi nummer tre? Jag har inte pratat så mycket om den. Vill du ha lite friskt i den?
Ja, men gärna en liten puff där.
Mm.
För här ser vi också, här är otroligt mjuka, blyga bubblor. Det är lite som Rickard brukar säga när det är mogen champagne. Det är kolsyraviskning. Nu kanske det låter mycket, för nu kröp jag närmare mikrofonen, för jag blev så exalterad. Men också, färgen är väldigt lik det vi hade i tvåan, alltså i Pierre Moncuy, snarare än den ljusa, vackra Pertois Le Brun. Väldigt, väldigt, väldigt mjuk och vacker mousse. Här är det inte fruktigheten som är det första som slår, utan här finns det en sån här kexighet, alltså typ digestive kex. Det är en annan typ av, om vi hade i finishen på Pierre Moncuy där, så hade vi en väldigt fin autolyskaraktär, alltså den här toasttonen, rostade tonen. Den här ligger först, väldigt intressant, mild, fin. Bakom där finns det vita nötter, såna här paranötter, mandel utan skal. Väldigt fina. Och då direkt också så här, det är ju klassiska Blanc de Blanc-toner. Får vi se om det är det.
Mm.
Intressant i munnen. Det är en mjuk mos, men det är väldigt mycket bubblor. Vilket gör att den är inte så gammal som man tror. Men det är en väldigt också superelegant, så här strömlinjeformad kropp på den här. Hög kvalitet på frukten förmodligen också. Den har mer gemensamt med tvåan än med ettan. Ur det här väldigt eleganta uttrycket. Och det är svårt att inte gå mot Blanc de Blanc-spåret här också. Det är mer av liksom det här alla lätta, eleganta toner. Det är vita vinbär, det är väldigt mycket Granny Smith-äpplet med väldigt soft ton till syran. Nötigheten ligger där bak och liksom håller upp den otroligt snyggt. Det är liksom flera lager på den. Du har inte samma djupa, mogna komplexitet som i Vierwinien från Pierre Moncuy, utan här är det väl snarare storhus Blanc de Blanc, kan jag tänka mig då. Mm. Det trodde jag ju även i tvåan. Mm. Men här tror jag det verkligen.
Har vi någon gissning?
Alltså med den här lena, vackra, väldigt fruktiga, men samtidigt stiliga liksom strukturen. Låter lite så här fjantigt, vadå, fruktigt. Och så har du det här höga kvaliteten på strukturen. Men det är det som gör att Comte de Champagne är så jävla, jävla bra. Alltid. Jag får så en känsla. Men det är syran där. Vilket år beter sig så där. Med samtidigt den här polerade frukten. Är det så här... Är det 0,4 komt? Kan det liksom dra åt det hållet?
Jag trodde att du skulle gissa på... När du började prata Blanc de Blanc storhus, så tänkte jag att du kommer gissa på en 0,5 komt.
Mm.
Men det är ju faktiskt en champagne som jag tycker väldigt mycket om. Som jag tycker är otroligt prisvärd. Och det är en Charles Heidsieck. Brut reserv. Mm. Mm. 33% av varje druvor. En 08 bas på den. 7 år på gästen.
Där kommer syran. Men var lurad av första attacken och framförallt att det var så mjuk mos.
Men den har ju lite den här mogen kontrostningen i sig.
Återigen, och det här är en sån här champagne som hur många sådana här öppnar man inte på ett år? Säkert 100 flarror, minst.
Och den här kostar 457 på bolaget, nummer 77522. Det är en bra matchampagne, tycker jag.
Mm. Ja, men det är så jävla stiligt. Det är så vanligt. Och det här visar också att ställa den efter en QV Prestige-nivå som den här ultra eleganta 05 man, vad heter den? QV Nicole Moncuy heter QV.
Ja. Troligtvis hans dotter eller någonting som man visar på.
Men här visar liksom Heidsieck storhet. Det här med rostningen är så jäkla snygg. Det är storhusrostning. Det är vansinnigt elegant. Och det är lustigt att, för det här var en av teserna när vi satt och som är i Rickards bok också, den här Champagne Hiking, där olika platser kommer, samma champagne kommer ta ut olika nyanser i champagnen. Det här är ju verkligen en som präglas oerhört mycket av årstiden.
Mm.
Nu är den fjäderlätt, den är somrig. Skulle vi sitta här nere på bryggan, då skulle förmodligen den här rostade tonen komma fram lite till.
Mm.
Skulle vi sitta på en granithäll ute i skärgården, ja, då skulle mineraliteten komma fram på ett lite annorlunda sätt. Skulle vi dricka den här till exempel i oktober och september-oktober, ja, men då skulle vi få en lite djupare ton av den här komplexa tonen av svamp och liksom lövarom. Den höstiga tonen skulle komma fram. Den är verkligen Dr. Jekyll och Mr. Hyde, men alltid så vansinnigt polerad.
Ja,
en snygg lineup.
Mm.
Fy fan.
Verkligen. Innan vi avslutar då, har du något tips till lyssnarna? Nu är det ju sommar på gång och lite semester och sådär, och självklart ska man dricka champagne så mycket man kan och så ofta som möjligt. Men har du något tips inför sommaren?
Framförallt så är det ju det här då, drick inte champagne i direkt solljus. Det är nummer ett. När man håller på, nu är det liksom man lagar lite lättare käk, men det är mycket grilla. Man dricker förhoppningsvis rätt mycket. Jag har väldigt svårt för hela rosé-hypen. Jag kan inte sitta och välja i med massa rosé sådär. Utan ska man nu hålla på och liksom grilla sin middag och med den smakintensiteten och man dricker kraftfullare viner, då behöver man lite polerad elegans i sitt liv. Så att medan man håller på och och grillar. Så var lite försiktig med att dricka den här typen av champagne som vi har provat nu i närheten av grillen. För den här rökiga tonen kommer att... Alltså man har lite fett och lite rök på händerna när du tar i glaset. Det är precis som en dålig aftershave. Det kommer att sätta sig i glaset. Mm. Så att då behöver du ett vin med större koncentration. Så att gå på då rosé-champagne. Och det är många som tycker så här, ja men det är sån jävla... Många som håller på med champagne överhuvudtaget gillar inte rosé-champagne överhuvudtaget. Men där har vi en stor utveckling de senaste åren. Mm. Idag är det 10% av total produktion. Mycket fortfarande jävligt dåligt. Australien är en enorm marknad för roséchampagne och det här nattklubbköret och sådär. Men här, titta då på vintage roséchampagner från de stora husen. Titta på bra odlar rosé. Inte blanc de blanc odlare. Som vi sa, de ska odla sin chardonnay, punkt slut. Mm. Och inte köpa en pinot minier från någon annan och klabba i. Jag brukar skoja med min gode vän Rudolf Peters på Pierre Peters. Han gör ju en rosé och det är tyvärr alltid hans sämsta vin. Även om det är skit.
Och den är ändå ganska, alltså, den är kanske dålig för att vara honom, men jämfört med andra bland och bland producenter är det ganska bra.
Det där var redaktörens ord och inte mina. nej, jag har svårt för det, utan jag går hellre igång på en mycket enklare produkt, men som har en lite mer ärlig prägel. Typ en liksom ren AJ rosé från en liten odlare som inte behöver vara speciellt dyra. Mycket, mycket roligare.
Mm.
Men framförallt, det som är vansinnigt kul, om man nu gillar champagne och gillar att lagra champagne, spara roséchampagne.
Mm.
Och framförallt, ta till exempel nu, är det 08 rosé från Paul Roger till exempel?
Ja,
som finns, alltså, som vi sa, 08 är lite sköldpadda nu och drar ihop sig, men rosén, den är som en jävla dröm. Mm. Jag drack den.
Den drack vi sist på.
Ja, just det. Mm. Det var första gången jag drack den. Sen har jag druckit sen dess x antal gånger löpande. Ja, den är så jävla snygg. Och det framförallt när det röda vinet, det här är det som är dilemmat med odlar roséer. Det röda vinet måste smälta in, det måste alltså absorberas in i champagnen för att skapa någon sorts balans. Och det tar lite extra tid. Så att om ni köper, vad ni nu än har för favorit någon vintage rosé, köp en flaska och lagra minst ett år extra och se vad som händer.
Mm.
Det är otroligt, otroligt stor skillnad. Och du får... Ta till exempel Charles Heidsiecks någon vintage rosé. Det är också som en jäkla dröm. Det är sån Bourgogne-elegans.
Mm. Färgen blir man ju nästan.
Ja, men vansinnigt. Alltså, vi drack 89 Cave Privé rosé från Veuve Clicquot. Det är som en Chambord Meusigny med bubblor.
Mm.
Alltså, och tyvärr är det så här med Cuvée Prestige-roséerna. De är alldeles för dyra. De är dubbelt så dyra. Det är bara fianteri liksom, hur jävla dyrt det är. Men om man tar bortsett priset, så är det vansinnigt stora vinupplevelser. Och särskilt när du får lite mognad på dem. Därför är till exempel hela det här konceptet som Dom Perignon gör med sitt P2 och P3.
Mm.
Alltså sitt vinotech-tänkande. De roséerna, jag hade möjlighet att dricka 72-73 Dompa rosé på Magnum i P3-versionen. Holy macaronis. Alltså det är bland de största upplevelserna jag varit med. Mm. Det är helt vansinnigt. Cool. 60-tals roséer från Veuve till exempel. Det är också helt... fantastiska. Ja, men mycket, mycket rosébubbel när man grillar. Mm. Det är nice. Sen är det alltid det där, det stående tipset. Nu ska inte jag sitta och bara slänga upp massa producenter ni ska springa och köpa så att man tror att det är en sponsrad sändning. Utan utveckla och framförallt utmana det ni brukar dricka. Har ni någon producent i en viss by? Ja, men prova grannarna. Läs på lite. Kolla, okej, okay, vad har vi i Cremant? Vad har vi i Luminil? Vad har vi i Avis? Eller AJ? Om Bonnet, vad nu än är. Och utmana, testa grannarna. Se, okej, okay, kan jag hitta en typisk by? Är det här en bytypicitet? Eller är det en odlartypicitet? Hur mycket kommer årgången att prägla? Så lär man sig väldigt mycket, tycker jag. Och det är det som är det bra med odlarchampagner. Det är inte lika dyrt som hålla på med vintagechampagner från husen. Man har råd att botanisera och hitta massa olika. Dra ihop några polare, gör en dinner tasting av det.
Mm.
Det är jättekul.
Mm.
Alla som kommer till bordet, även om man inte tycker sig kunna så mycket, kan alltid ta med sig någonting till bordet. Någon typ av erfarenhet. Man kanske har varit där, eller man har druckit det här i sig så många gånger, eller vad det nu kan tänkas vara. Det blir ett väldigt bra samtal medan man äter, medan man dricker. Man lär sig, om man är lyhörd, man lär sig väldigt mycket av varandra.
Mm.
Det tycker jag är ett ganska bra tips.
Kul, tack så hemskt mycket.
Tack själv.
Och jag tycker vi avslutar det.
Det gör vi. Skål.
Och ha en trevlig sommar.
Det är sant.
Skål, vi får vara klinga. We'll be right back.
Sådär, då var den intervjun klar. Han är inte med riktigt alla frågor och det känns som att Björne skulle kunna prata hur länge som helst om champagne. Det märks ju när man kommer in till honom att han är verkligen inbiten och passionerad. Han är inte bara en stor passionerad Hammarby-supporter utan hela lägenheten och hela Björnstjärna andas verkligen champagne och vin egentligen som stort. Vi provade ju 3 stycken champagner i podden och som jag tror att jag sa förra avsnittet att det mest intressanta är ju faktiskt inte om Björne kommer gissa rätt på de champagner som vi provar utan det är lite grann hur han resonerar och hur han kommer fram till det. Pertod Lebrun Instant Brut har de haft som huschampagne på Rickard Juhlins champagnebar. Så att den har ju provat massvis med gånger. Och den hade jag inga problem att sätta. Det var ju inga konstigheter alls. Det var Blanc de Blanc, det var Cramant. Det var inga problem där. Sen så provade vi även Pierre Monkey Vilvin 05. Han började prata om att det var en Pinot Noir. Att det var mycket Pinot Noir i bländen. Så kan jag förstå honom. För att just den här fruktigheten som den gav här. Att det var mycket koncentration i det. Och en hel del nötighet som då kommer från de gamla stockarna. Jag tror att det är över 50 år gamla stockar. Och den har ju varit på gästen i 10 år. Den där rackaren. Så att den är riktigt bra. Kan verkligen rekommendera. Provade även då Charles Heidsieck. Brut Reserv. Det är en 33% av vardera druvor. Basårgång 2008. Ligger 7 år på hästen. Där när han började gå in på Comte så tänkte jag att nu kommer jag gissa på att det här är en Comte 05. För att de är ju sådär väldigt fruktiga och rostade nu. Men Björn gissar på 04 och jag ska vara helt ärlig. Jag har faktiskt inte testat Comte 04. Men det hoppas jag att jag får göra. Vi pratade lite grann om olika årgångar. Är det någon där hemma som har några årgångar 64 så tycker jag att ni ska posta över dem till Björne. Och även då om ni hittar en årgång 68 så tycker jag att ni ska... om ni inte skickar över den till honom så tycker jag att ni ska bjuda in honom så att han får dricka dem mer. Vi ska gå igenom då de olika champagnerna. Som vi provade, Charles Heidsieck har ju då beställningsnummer 77522. Finns på, tror jag, PK-huset och kan vara Nybrogatan, Odenplan. Annars så är det beställningsvara. Kostar 457 kronor. Sen provade vi också Pertod Lebrun Instant Brut. Och 100% Chardonnay, basårgång 2010. Jag tror den ligger 5 eller 6 år på gästen. 329 kronor, 76,164 och det skulle jag säga är extremt prisvärt. Den ligger inte på något bolag så att den får ni beställa. Även då Pierre Monkey, Vilvin 05, 100% Blanc de Blanc, Le Ménil. Gamla stockar, 10 år på gästen, kostar 861 kronor. Har beställningsnummer 74220. Den får ni också beställa för den finns tyvärr inte på något systembolag så vitt jag vet i alla fall. Vad har mer hänt sen sist då? Jag har provat en hel del champagner. Ingenting sådär väldigt nytt men jag har provat en hel del roséer. Och jag tycker att precis som Björn att roséer passar väldigt bra just till mat. Och jag fortsätter faktiskt att experimentera lite grann med champagne till mat och framförallt då till lite blodiga köttbitar. Och jag tycker att jag har kommit en bit på vägen där. Det som funkar allra bäst är ju roséer då. Blanc de Noir och champagne med väldigt mycket ålder och gärna på ekfat. Nästa vecka så kommer jag faktiskt göra 2 intervjuer. På måndag kommer jag intervjua Steffo Törnqvist. Han har lovat att han ska bjuda på en jävligt god cigarr. Så att det ser jag fram emot. Och sen dagen efter, på tisdagen, så kommer jag intervjua Bengt-Göran Kronstam. Och det blir också då den andra återkommande gästen. Jag har även bokat en resa ner till Champagne. Så att jag åker ner i slutet av juli. Kommer bila ner så att jag har lite möjlighet att köpa hem roliga grejer. Jag åker ner egentligen för att samla material och inför kommande podcasts. Så att helt klart är i alla fall att jag kommer spela in intervju med vinmakaren på Charles Heidsieck. Och troligtvis även på Henriot. Men hoppas att det kommer bli några fler intervjuer som ni kan få lyssna på i framtiden. Jag har lagt ut lite fler provningar i mitt provningsschema, så att gör så att gå in på min hemsida. Där kan ni se alla provningar. Följer ni även mig på Instagram, alltså @champagnesweden, så hittar ni också när jag lägger upp information om provningar, och även då självklart på min Facebook-sida. Så att gör så, fram tills att vi hörs nästa gång, så kör ni som vanligt. Ni dricker champagne alla dagar som slutar på G.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.